Ja men hej och välkommen till Odla med PT idag i Göta Älvdalen hos Ingela Jagne och vi ska prata blommor, närmare bestämt zinnia. Och så får du veta mer om hur du ska gå tillväga om du vill återskapa en gammal trädgård och Miley svarar på frågor förstås. Nu Ingela, den sinnliga zinnian.
Ja,
som du
vem kan låta bli att älska zinnia? De är ju så fina.
Ja. Vi står här, du har några. De som inte är så välbevandrade i den här ettåriga blomstern. Hur ska man beskriva hur den ser ut?
Det är en korgblommig växt som ringblommorna som du ser, som solrosorna.
Ska jag klippa bort den här, ta med oss in. Det finns många varianter av sommarblomman zinnia i allsköns färger. Det finns höga sorter som kan bli upp till 1 meter och kortare sorter som bara blir ungefär 25 cm höga och alla höjder däremellan. Det finns enkla där kronbladen sitter bredvid varandra i ring runt mitten, disken. Det finns de med flera lager kronblad och de som har så många lager att det liksom bildar en boll. Så som den som Ingela nu håller i handen. Den är ungefär 5 cm i diameter och ljust vinröd.
De kallar man faktiskt att de tillhör dahlia-gruppen. För okay. De är ju lite dahlia-lik.
Det är lite dahlia över den, ja.
Och sen har vi en annan sort.
Här borta har vi flera zinnior. Vi går här i Ingelas blomsterrabatt. Många tjusiga blommor är det här.
Här har vi knallrosa, alltså sådär riktigt cerisrosa. Och det är så fint när de här diskblommorna slår ut så.
Ja, det är som jättesmå, små gula blommor mitt i det här chockrosa.
Det är liksom blommor alltihop, många blommor. Och som du ser på bladen så tycker sniglarna om dem också. Så det har varit lite besvärligt i år. Jag hade mycket mer, tänkte det skulle vara ännu mera zinnior här, men sniglarna hann före. Men jag måste bara visa också att de har så vackra knoppar, ser du?
Ja, men titta, det är som en mörk.
Ja, det är de här hårdbladen då som sluter om knoppen som är liksom, ja, det blir så vackert mönster och de är grön och så är det mörkt mellan där. De är har så fina knoppar. De får stå kvar och slå ut tycker jag.
Ja, det finns ingen anledning att ta in. Men vi ska ta in för zinnia är ju så snyggt i bukett.
Ja, och de står länge. De är väldigt tacksamma att plocka in. Så det tycker jag absolut. Vi tar in några.
Ja, vi tar in några. Ta bort de där snigelätna bladen bara.
Och det är faktiskt så när man ska göra snittblomsbuketter att det är väldigt viktigt att ta bort de nedre bladen så de inte ligger i vattnet.
Ja.
För då surnar vattnet, då blir det en massa bakterier som täpper till och då får de inte något vatten och då står de inte så länge. Så bort med alla blad.
Bra tips här, får vi på vägen in. Ja, vi kommer tillbaka till den färgsprakande zinnian strax. Nu ska vi över till Maj-Lis Petterssons trädgård där Ulla de Verdier är på plats idag.
Och Maj-Lis sitter under en pastellfärgad änglatrumpetblomma. Jättefint. Vad ska man säga? Aprikos skulle jag kalla färgen. Men det är inte de vi ska prata om, inte blommor överhuvudtaget än så länge, utan en hallonhäck. En gammal hallonhäck som har burit bra i många år men som de senaste 2 åren har fått röda blad som faller av tidigt på säsongen. Det här finns hemma hos Kerstin Göransson och hon är bekymrad.
Det här är ett tecken tycker jag som man ser i många trädgårdar. Och jag ser ju också mer gulhet i de unga delarna. Längst ner ser det fortfarande grönt ut. Annars så skulle jag nog ha tipsat om att det kan till och med vara kvävebrist. Men jag tror inte att det är fallet. Utan Kerstin hon ställer själv frågan, kan det vara en bristsjukdom? Eller är det fel på jorden? Jag skulle vilja säga att det där har med varandra att göra. För att det är säkert lite för högt pH-värde i den här jorden.
Det är hallon känsliga för.
Det är de. Och det är ofta tyvärr, som det står i litteraturen, att man ska använda aska. Och det vet vi, att askan, den höjer pH-värdet. Så det skulle jag avråda ifrån, absolut. Men det är ju inte sagt att Kerstin har använt det. Men det kan ju vara en jord som i sig har ett högt pH-värde. Våra lerjordar har i allmänhet det.
Hur gör man då om man vill ha hallon? För hallon ska ju vara ganska lätt.
Ja, och de håller länge. Man behöver inte byta ut en hallonhäck så ofta, utan det när det inträffar någon lite mer allvarlig sjukdom eller något angrepp av någon insekt eller så, va? Då kan det vara aktuellt att byta ut den här hallonhäcken. Men när det är en bristsjukdom så tycker jag den ska få vara kvar. Men problemet är ju det att det är alltid svårare att sänka ett pH-värde än att höja det. Mm. För höjer, det gör du direkt med kalk. Mm. Men sänka, alltså se till att det här pH-värdet går ner kanske till 6,5 max. Det är svårare.
Bark?
Ja, på sikt. Så kan det påverka att man har det som ett täckmaterial. Det är jättebra, för att det behövs vara någonting, marktäckning för ogräs och allt sånt där. Så det är jättebra att man har bark. Men man måste göra mer. Och jag skulle rekommendera att man försöker få tag på, ja i och för sig så kan vi ju tänka på rhododendron i det här läget. Där är det lättare att få tag på material som sänker pH-värdet. Du kan vattna med en näringslösning som sänker pH-värdet. Du kan använda en jord, mylla försiktigt eller lägga på ytan. Hallon har ju ett ytligt rotsystem som man ska vara försiktig och röra för mycket. Men ammoniumsulfat är också ett bra medel, ett gödselmedel. Men problemet är att det ofta finns i stora förpackningar. Men då är det flera som har det här problemet, så kan man ju gå samman och dela på en större förpackning.
Om det är odlingslotter för er, kolonilotter
absolut.
Och sånt.
Det där fungerar jättebra.
Ammoniumsulfat finns på oss.
Ja, det är de som säljer till lantbrukare. Det är läget. Det är okay. Inte trädgårdsfolket längre. Nej.
Nej, men det var ett intressant tips i alla fall. Nu till en ros. Polstjärnan är ju en härdig klätterros med vita stjärnblommor. Och den har Kerstin Westermark i Skellefteå. Men plötsligt så förlorade den här stora fina polstjärnan grönskan i större delen av bladen, skriver hon. Vad är det som har hänt?
Ja, det här är nog den vanligaste skadegöraren på rosor i år. Jag har aldrig någonsin sett så mycket slämmig rosenbladstekel. Och alla säger, ja men jag har inte sett något djur. Nej, de är helt gröna, exakt lika bladen. Så man måste vara väldigt, väldigt uppmärksam om man ska hitta dem överhuvudtaget.
Är det slämmiga larver alltså?
Nej, ingenting är slämmigt. Så jag förstår inte varför de har fått det namnet. Jag har till och med sett de fullbildade insekterna, inte heller de är slämmiga. Okay. Så det får den som har satt namnet förklara vad det är som är slämmigt.
Men gröna är de?
De är gröna, helt gröna, utan prickar, utan ränder. Och det innebär att vi ser dem inte. Utan de jobbar fritt. Och det har de gjort även på våra rosor i år. Jag har inte varit där och klämt. Annars brukar jag gå och klämma de här. De brukar börja på de nedre delarna. Och sen tar de sig upp på plantan. Men så här starka angrepp som vi ser på den här polstjärnan. Alltså det har jag ju aldrig sett någon gång. Men det är den vanligaste skadegöraren på rosor. Definitivt.
Vad ska hon göra då?
Ja, det är inget att göra. Rosen kommer inte att dö, det kan jag lova. Den kommer att vara kvar, och det kommer alla rosor som har haft de här angreppen i år. De kommer att leva vidare.
Men kommer det tillbaka nästa år?
Det kan det göra. Det kan vara många nu som övervintrar. Så nu får man vara beredd. De som har de här, vad ska vi säga, det ser ut som pergamentpapper. De äter bara på översidan på bladet. Och så blir det liksom tunt och brunt. Vi ser ju här, det är brunt i hela det här buskaget. Så att var uppmärksam nu nästa år. Och kläm, det är det vi får göra. Klämma med
tidigt.
Fingrarna. Ja,
precis. Vita flygare har en lyssnare som heter Ingrid i Danderyd i sitt växthus. Och hon har haft såna här steklar som ska kunna äta upp dem, men det har inte hjälpt. Finns det något annat sätt?
Alltså steklar fungerar jättebra. Det är ju bara det att man måste sätta ut det tidigt. Så fort man ser de här första vita djuren, de heter mjöllös förresten i dagsläget. Det är då man ska beställa och sätta ut dem.
Hur tidigt är det?
Ja, det är svårt att säga när angreppet kommer. För de här kan leva utomhus på sommaren. Det är precis som hon säger. Hon hittar dem på massa andra växter.
Säger Maj-Lis Pettersson på sin altan.
Tack Maj-Lis och Ulla. Vill du som lyssnar skicka en fråga så gör det via odla@sverigesradio.se eller på pappersbrev. Då skickar du det till Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552 751 45 Uppsala. Det går också bra på sociala medier. Där heter vi Odla med P1. Ulla var ju hos Maj-Lis nyss och det är också Ulla som har gjort vår serie om att ta hand om en gammal trädgård. Vi ska tillbaka till Lövberg, en gammal gård i Falun där Ann-Charlotte Heimer bor och vårdar sin mormor och morfars trädgård. Att vårda och återskapa en gammal trädgård är ett detektivarbete. Där får man leta spår på flera håll, spår som inte alltid är helt lätta att hitta eftersom även växter som är fleråriga inte står lika länge som hus till exempel. Det säger trädgårdsantikvarien André Strömqvist.
Så länge man sköter en byggnad så står den ju kvar, man säger. Men perenner, rabatter växer och ändras liksom.
Ja, även om det har funnits fleråriga rabattväxter, de som kallas perenner, så finns de kanske inte kvar där, säger André Strömqvist.
Så det kan vara ibland svårt.
Men då får man leta på andra håll.
Oftast är ju själva trädgården i sig den viktigaste källan. Och sen är det ju väldigt värdefullt om man kan prata med personer som vet trädgårdens historia en bit tillbaka. Liksom. Och sen försöka få tag på gamla bilder och så får man försöka pussla och få ihop en så bra bild som möjligt. Och sen när man antar att det kan finnas en grusgång så får man gräva och känna om det är kraschar och om man hittar rester av grus där till exempel. Så det är lite detektivarbete kan man säga.
Ja, spännande. Men sånt där kan man göra själv. Man behöver inte hyra in någon trädgårdsarkeolog eller någonting.
Nej, det kan man verkligen göra. Och sen leta runt på olika bildarkiv.
Gamla fotoalbum kan vara en guldgruva. Eller som André hittat åt Ann-Charlotte Heimer, en gammal handritad karta över trädgården.
Ibland får man pussla också med material från andra trädgårdar. Om man har en trädgård från en viss tidsperiod så kan man titta i trädgårdsböcker från den tiden till exempel. Handböcker och se vad de föreslår där. Och det kan finnas typritningar som visar en trädgårdsuppbyggnad. Då kanske man kan känna igen det som egna hemsträdgårdar eller en koloniträdgård. Då hade man ju typritningar som man ofta använde.
Mm. Och titta på trädgårdar från liknande tidsperioder i närområdet. Så för er till exempel då, här runt Falun.
Precis, här finns det faktiskt en ganska lång trädgårdstradition här kopplat till bergsmännen vid gruvan. Det är ju Bergslagen så det är väldigt tacksamt med stenpartier och murar. Det är väldigt mycket sten här.
Ja, men det är bra. Och där är en sån här praktrabatt med brangula liljor, sibirisk vallmo, lite praktbetonika som lyser lila rosa och fingerbördsblommor i ungefär samma färg. Och så tror jag det är trädgårdsnattviol där borta, eller?
Mm. Den är bra.
Vad är ett vanligt misstag som folk gör med sina gamla trädgårdar?
Det är nog det här som man ofta säger med gamla trädgårdar faktiskt, att man inte ska ha för bråttom i början. Så att man inte tar bort saker av misstag. I en igenvuxen rabatt så kan det till exempel, det finns en igenvuxen rabatt kanske med bara praktlysning till exempel.
Så alltså de här gula som sprider sig väldigt lätt.
En väldigt populär gammal trädgårdsväxt.
Och fina är de ju.
Ja, de är jättefina. Och har man den i sin trädgård så ska man, tycker jag absolut, man ska ha den kvar. Men den rabatten som har praktlysning har ju förmodligen inte bara varit praktlysning från början. Utan det kanske till och med varit både ettåringar och perenner i. Och börjar man leta i den där praktlysningen så kanske man hittar något stormhatt eller riddarspåre som man kan ta reda på.
Har ni haft för bråttom eller hittat något oväntat?
Jag har haft för bråttom, men här finns det ju en pion mitt ibland praktlysningen.
Just precis. Mm. Där jag ser pionbladen sticka upp. Mm. Höll du på att missa dem först?
Ja, det gjorde jag. Mm.
Och det räcker ju med bara ett endast litet blad för att det ska gå och rädda den. Då kan man rensa lite försiktigt runt den och så gödsla lite så växer den ganska snabbt på sig.
Så ha inte för bråttom, det är ett tips från dig André.
Ja, men sen också att försöka prata med folk som kan veta något om trädgården. Det kan vara gamla grannar eller det kan vara släktingar till den som har haft huset. Där är det ju mer bråttom istället. För det kan ju hända att personer försvinner. Att det är gamla personer de äldsta personerna har ju oftast, sitter ju oftast på mest information om en gammal trädgård.
Jag bad ju mamma skriva ner allt hon kom ihåg om Löfberg sen hon flyttade hit då, 1923. Hon har skrivit om människor och om växter och djur och allt möjligt och hur det såg ut. Och det håller jag på att skriva rent och det är ju jätteroligt för att det kan man ju bevara till någon som tycker att det är värt att ha.
Men vad bra gjort av dig.
Ja,
och henne och ja, gå med på det.
Ja, ett halvt kollegeblock.
Ja. Ja, det är jättevärt. Ja. Ja. Och de här stora sjoken med bergenia är ju också väldigt typiska.
Ja, för de här stora, lite blaffiga bladen med på våren rosa tjocka.
De blommar tyvärr inte för rådjuren äter upp alla.
Jaha, ja. Mm. Ja, det är mycket som hotar trädgårdar och det är mycket som dör. Det kan man inte komma ifrån, det är levande växter. Är det inte liksom fåfängt att försöka bevara? Alltså är inte trädgårdens natur att det lever och dör?
Trädgården gör en lycklig och det känns bra att ha en återkoppling till det som har varit, tycker jag.
Men blir du inte sugen på att liksom ha något helt annat här som du har bestämt?
Ibland kan jag kanske vilja ha någon, tänka den där nya växten ska jag prova. Det händer ju att jag skaffar det. Stenkyndel, det har inte funnits här förut, men det har jag köpt och de älskar jag.
Om man lägger till växter i en trädgård så kan man ju också göra så att man har en trädgårdsdagbok där man skriver upp vilka växter man lägger till. För då gör man det lite lättare för den som kommer efteråt att veta vilka växter som fanns åtminstone före den här personen kom hit. Och det kan ju vara väldigt, sånt skulle man ju bli jätteglad. Jag skulle bli jätteglad om jag fick en sån dagbok.
Säger trädgårdsantikvarien André Strömqvist hemma i Ann-Charlotte Heimers morföräldrars trädgård. Reporter, det var Ulla Deverdier och det var del 2 i serien om hur man tar hand om en gammal trädgård. Del 1 hittar du förstås i förra veckans program i appen Sveriges Radio Play. Nu mera sinnia. Nu har vi kommit in här, Ingela. Du har plockat med dig några ifrån rabatten som du hade här. Mm. Och Sinja är tacksamt att ha inne för den står länge och sådär. Men om vi tar det från början här då, titta. Mm. Tjusigt med rosa i olika varianter av vinrött och gult. Men om man vill ha Sinja då, vad behöver man för förutsättningar för att det ska bli
egentligen
bra?
Egentligen en jordplätt. Eller kanske bara en stor kruka. De är väldigt lätta. Det är klart att så man dem, förodlar man dem inne, sätter ut dem, det brukar jag göra. Men det går att direkt så dem också. Men då får man ju vänta lite längre på blommorna. Men de är väldigt tacksamma och inte särskilt krävande. Det är väl det här vanliga som det står om en mullrik, väldränerad jord. Och så villar de sol. Och de är ju stadiga. Och du, om du känner så har de nästan lite sträva, ganska kraftiga blad.
Ja. Ja,
och de är ju väldigt tåliga alltså. Mm. Men sniglarna gillar dem då. Det är ju lite synd. Nej, men så att förodla dem inne och sen plantera ut dem. Det är ju om man vill ha en tidigare blomning då. Gärna med andra sommarblommor. Det är fint med bara sinnerabatt också. Men jag har ju massa olika sommarblomsrabatt.
Då ska man vänta tills sista frosten.
Innan man sätter ut dem. Ja, precis. Mm. Och så sår de någon gång där veckas 14-16. Brukar vara lagom. Med många sommarblommor, det är ungefär då man sår dem.
Och på balkong, funkar det?
Absolut, absolut. Och som sagt, de är jättefina i krukor. Och det finns ju många olika sinnia. Den som jag har här nu, det är Sinnia Elegans. Och just den här då. Det är den här då som man kallar för Dahlifloria. De här fyllda som ser ut lite som dahlia då. Men som sagt, det finns otroligt många sorter. Och som då plockas in i grupper och sådär. Och de finns i många färger. Nu hade ju sniglarna ätit upp den som jag är väldigt förtjust i. Och det är den som är nästan lite limegrön. Som heter Envy. Och det är så snyggt med limegrönt till de här. Så de finns liksom i rött, i rosa, i lila, i mörkare gult och ljusare gult mot gulgrönt. Så de finns ju väldigt många färger. Och som sagt, fyllda mer eller mindre och enkla.
Och de är ju ettåriga de här. Mm. Om man nu vill tänka sig att man vill ha dem nästa år också. Kan man ta frön från de här eller är det bättre att börja om från båse så att säga?
Jo, det går jättebra att ta frön. Och har man då många olika zinnias så är det ju så här när man sysslar med sex att barnen blir inte alltid lika sina föräldrar. Kan bli lite si och så. Så då kan man få lite olika varianter, men det är ju spännande. Men det är ju bara då, jag kan tänka mig att de som är väldigt fyllda inte sätter lika mycket frön, men de enklare blir det mera frö för det är lättare med pollineringen och så. Så det är absolut, då får man ju låta dem stå kvar och se vissna ut tills man kan ta fröna då. Mm.
Kan de så frö sig själva?
Absolut, ja det kan de.
Så man kan låta dem vara lite grann och hoppas att det kommer någon variant och se vad det blir.
Ja, det är spännande. Men vill man absolut ha den här knallrosa, då får man köpa frö.
Ja. Mm. Gillar pollinatörerna de här?
Självklart. De gillar ju alla de här asteriasekorgblommiga. Det är mycket nektar, det är mycket fjärilar och bin runt de här.
Rådjuren, gillar de dem?
Ja, det beror på vilka rådjur man pratar om. Jag tycker det är jättesvårt att ge råd om vad rådjur gillar och inte gillar. För när jag säger, det gillar de inte, då får jag alltid ett samtal. Ja, men hos mig äter de det. Eller tvärtom. Så jag är inte 100 säker, men jag kan ju tänka mig att en och annan zinnia kan smaka bra också för rådjur. Så
det är inte en sån där växt de undviker i alla fall som man vet.
Inte vad jag har hört i alla fall, nej. Och jag vet inte om det är de äter. Står det rosor bredvid så tar de rosenknopparna först.
Zinnia, var kommer den ifrån från början?
Från Mellanamerika, norra Sydamerika, södra USA. De trakterna kommer de ifrån.
Och jag läste på lite och kollade att de är uppkallade efter en tysk botanist, Johann Gottfried Sinn.
Ja, men precis.
Som det så ofta är. Det är någon botaniker på 1700-talet som har fått genom.
Som tyckte att de hittade dem först och glömde bort att ursprungsbefolkningen hade tittat på dem i 1000 år före det.
Exakt, det är som det brukar vara.
Ja.
Och zinnia är ju en av de här blommorna som man kan ha tillsammans med grönsaker i grönsakslandet.
Ja, jag såg en gång jättesnyggt hos en odlare som hade kål med zinnia. Och jag tippar att det var gullzinnia. Zinnia hageana heter de. Mm. Och den finns också. De har just det här att det är gula toppar. De är liksom lite roströda och så är det gula toppar på kronbladen så att det blir liksom en ring runt om. De är så himla fin.
Men varför ska man ha blommor i grönsakslandet då? För det finns ju andra blommor man kan ha också förstås. Och det är ganska populärt vad jag förstår att ha det.
Ja, det har ju blivit så populärt mycket med det här med att göra en potager. En potager, då ska man ju ha blommor i. Ja, men det är ju inget måste, men det är ju vackert. Och förr så har det ju varit väldigt mycket att grönsakslandet, det ska man gömma i något hörn som ingen ser. Och det är ju väldigt tråkigt för kål och sallad och mangold, det är ju så vackert. Så absolut fram med grönsakslandet. Och man kan ha blommor i grönsakslandet, man kan också ha grönsaker i blomsterrabatten. Så det går ju att göra både och. Och det är väl det för ögat. Och ja, mångfald är ju trevligt både för de som flyger och för oss.
Ingela, vi får lämna den sinnliga zinnian för idag.
Ja, vad trevligt.
Ulla Deverdier var reporter i Dagens Odla, skötte tekniken, det gjorde Nisse Lundin och själv heter jag Åsa Wistedt.